Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Är det så att du är från Nynäshamn?
Jag har koppling, men jag är inte från Nynäshamn. Jag är uppvuxen i Haninge. Och min första stora kärlek bodde en bit utanför Nynäshamn. Och jag har varit en hel del i Nynäshamn. Och det är ju en sån mysig, liten kustort. Och jag tyckte att, alltså, det finns ju något lockande med att placera ett väldigt otäckt scenario i ett väldigt lugnt och mysigt område. Jag såg framför mig det här scenariot nalkas en stor skogsbrand. Och då har man vattnet i ryggen och så ser man det här liksom mörka molnen från skogsbranden torna upp sig. Så att det där var, ja, det blev ett perfekt scenario.
Hettan är olidlig och luften tjock av stickande brandrök i Pernilla Erikssons roman 300 grader. Den utspelar sig i en snar framtida glödhetssommar där eldslågor slickar marken snabbare än den underbemannade brandkåren hinner med. Ja, det är något som inte stämmer med vår planet, men också i lilla Nynäshamn. Det här ska polisen Lillehed strax bli varse. Det var någon som kallade detta för klimatdeckare. Och vad är då det? Det ska vi prata om idag, bland annat, tänker jag, när Pernilla Eriksson är gäst. Välkommen till Pocketpodden, avsnitt 111. Jag heter Lisa Tallroth. Hej och välkommen hit, Pernilla.
Hej, vad trevligt att vara här. Vilken fantastisk inledning.
Ja, visst är det mycket, mycket hetta och mycket brandrök i den här romanen.
Det är det. Jag började skriva den här efter sommaren 2018. Och då var ju, det var ju ett år när vi hade fått en försmak på vad ett år med intensiva värmeböljor kan innebära. Och hur vi påverkas av tryckande hetta och av brandrisk och av eldningsförbud och oron som uppstår, och den känslan ville jag liksom fånga upp och skriva ner i en kriminalroman där jag liksom låter klimatkrisen vara lite fond, kan man säga.
Jag har haft, tror jag man kan kalla det, en 2D-upplevelse. För jag, början av den här sommaren, juni, när jag har läst den här romanen, så har det också varit väldigt varmt. Tidningarna har skrivit om extrem hetta i Kanada och USA, till exempel över 40 grader. Och jag har själv liksom verkligen legat och svettats, så det har varit en sån här helhetsupplevelse för mig.
Man kan komma lite otäckt nära verkligheten där. Ja, nej, men så har det ju varit, och det har ju redan, alltså, vi lever ju redan nu med effekterna av klimatkrisen. Vi ser den, och i Kanada och i nordvästra USA, man har ju fått upprätta såna här avkylningsanläggningar där människor ligger på liksom britsar i AC-kylda rum, och det där ser ju helt galet ut, men tyvärr är det ju sådana scenarion vi kommer få vänja oss vid. Alltså, forskarna är väldigt tydliga på den punkten att värmeböljorna blir vanligare och mer intensiva. Och sådär.
Du har ju också bevakat de här frågorna som journalist. Nu jobbar du på Aftonbladet.
Precis, nu skriver jag mer om litteratur, men det är frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag är djupt engagerad i och oroad över. Och det bör väl alla människor vara vid det här laget.
Den här historien utspelar sig då bara ett par år fram i tiden, 2023. Mm. Och hur kommer det sig att du valde att lägga fram det ett par år?
Ja, alltså, jag hade ju färskt i minne då, dels då den här brandsommaren 2018, men även också den här storbranden i Västmanland 2014. Och där väcktes väl tanken att tänk om det kommer vara sån här att var fjärde, femte år så får vi sån här ohyggliga brandsomrar framöver. Ja, då blir nästa hopp 2023. Det blev ju också praktiskt på ett sätt, för att då kunde jag säga att pandemin var över och sådär, vilket kanske är... Nu hoppas vi peppar peppar ta i trä att jag har rätt i det. Men då kunde människor också ta i varann och vara nära varann och sådär. Och det var ju positivt, för det är också så att min polis, hon kommer ju väldigt nära på flera sätt, en brandman i den här stan.
Ja, det hade varit väldigt tråkigt om de inte hade fått ta i varandra.
Så det var ingen social distansering där.
Nej, och just den där dilemmat är det ju flera författare som har varit i det här senaste året, när den här helt genomgripande pandemin har liksom förändrat så mycket i samhället. Jag tänkte på Jens Lapidus nya samtidsskildring och Kjell Westers samtidsskildring. Bägge de har ju också gjort så att de förflyttade ett par år fram i tiden. För då måste man ju också, då måste man också blicka tillbaka lite grann på vad coronapandemin kan ha betytt eller lämnat för avtryck. Och även i din roman finns den ju med, så nämns ett par gånger. Tydligen visade det sig att samhället har lagt väldigt mycket resurser på sjukvården efter pandemin och mindre på brandskyddet och räddningstjänsten. Så det blir liksom en clash. Är det någonting som du har plockat upp från nuläget, eller är det en misstanke du har?
Någonting som jag verkligen plockade upp är ju att vi har förlorat ett stort antal deltidsbrandmän, därför att när människor har blivit av med jobben så är det på grund av arbetslöshetsersättningsfaktorer, så har man inte kvar det här lilla extra jobbet som deltidsbrandman. Och deltidsbrandmännen är otroligt viktiga, för att det absolut viktigaste när det blir såna här scenarion är att man snabbt kan inringa bränderna med mycket folk på plats och sådär. Och om det blir en sån här sommar som det var 2018 då, när det var som värst, så brann det på 80 platser samtidigt. Alltså även om vi då har två vattenskopande plan och lite helikoptrar och så här, så förstår man ju att det kommer krävas mycket folk också. Och det är också så här, går det några år mellan de här riktiga brandsomrarna, så det finns ju en fara i det här med att man kanske tonar ner hotet. Nu tror jag ändå att man har liksom koll på det och månar om det, men att till exempel inte göra om reglerna så att det blir enklare för folk att vara deltidsbrandmän, det tror jag hade varit ett misstag. Till exempel.
Mm. För det blir snabbt en fråga här i Nynäshamn, där romanen utspelar sig, att man har för lite folk helt enkelt att ta hand om de här bränderna. Och då inte bara i Nynäshamn utan runt om i hela landet och i Stockholmsregionen, där man då konkurrerar med om brandförsvaret också, att alla ska hinna runt. Och vi får då träffa polisen Lilly Hed. Hon är din nya huvudperson här, för detta är en ny serie. Och då har du ju haft en annan hjältinna tidigare i en annan bokserie. Du har skrivit tre böcker om Erla-gruppen. Jag tänkte bara nämna det, att du är ju inte debutant där utan en erfaren författare vid det här laget. Då var det ganska avancerade brott mot kvinnor som stod i fokus i den serien. Men här är det en ny polis, Lilly Hed, och hon kommer till då Nynäshamn. Det får ju en del att höja på ögonbrynen eftersom hon har haft en raketkarriär i Stockholm. Vad kan denna stjärnpolis vilja göra i lilla Nynäshamn? Men hon har sina privata skäl till det här, som vi kommer bli insatta i som läsare. Och så flyttar hon in där i en gammal fir i Nynäshamn och ska försöka få ordning på tillvaron igen. Och så är det de här bränderna som härjar runt om i både landet och i Nynäshamn. Så kan du ge lite lägesrapport? Vad är det som händer där i Nynäshamn med de här bränderna egentligen?
Ja, alltså om man tittar på med skogsbränder i stort, så är det ju faktiskt så att en stor, betydande andel av dem uppstår på grund av mänskliga faktorer. Och då menar inte jag att någon går och fjuttar på, utan det har varit till exempel där 2014 brann i Västmanland, då var det en gnista från en skogsmaskin. Det har även varit gnistor från tåginbromsningar, från engångsgrillar, alltså alla olika möjliga mänskliga faktorer. Men där i kunde jag också lägga in, tänk om det är någon som dödar med eld och gör det i ett scenario när det är så varmt och torrt och när hela liksom skogen står där som brasmaterial ungefär, vad skulle det få för följder? Och det är ju det som Lille Hed då börjar grunna över. Är det verkligen olycksbränder som resulterar i de här stora fasansfulla bränderna, eller är det... Är det något mer där bakom? Finns det en brännare som härjar på den här lilla orten? Och varför i så fall? Mm.
Det börjar dyka upp döda människor som också kanske har någonting gemensamt, funderar Lilly på. Och där är liksom hon igång med sin utredning. Men det som jag också tycker du skildrar väl och som är spännande att läsa om, det är ju vad som händer i ett samhälle och med människor när det här är det överhängande hotet. Hur folk börjar vakta på varandra. Och vem får grilla? När är det okej att grilla? När är det okej att vattna sin trädgård? Och sådär. Vad har du tänkt kring den där skildringen?
Det finns ju... Alltså det är ju belagt att vi blir ju mer snarstuckna också när det är sådär varmt. Alltså vi sover sämre och vi... ja, men det hänger lite mer gräl i luften, så att säga. Och sen så är det någon som kanske då kliver över den här gränsen, drar igång den där grillen eller har tända ljus på uteplatsen i ett läge när alla är sådär på helspänn. Och då kan det ju tippa över och bli... ganska aggressivt. Och det där vill jag också plocka upp, för det var också någonting som jag tänkte mycket på 2018. Det kom liksom rapporter om att det nästan blev ett slagsmål mellan grannar på sina håll, för att man tyckte att kan du inte vara försiktig din jäkel nu när det är så skarpt läge. Och också den här lite sjudande, puttrande irritationen över att man är lite för varm hela tiden.
Det har ju en del gemensamt med hur pandemin har liksom under hård press, så beter sig inte människor alltid så väl mot varandra, utan det blir en sån här lite angiveristämning. Om jag ska offra min grillkväll, då ska grannen minsann också göra det.
Ja,
men eller hur?
Ja, men det har ju varit hur mycket som helst, men också att folk har blivit rent av våldsamma mot varandra när man har klivit över olika gränser och kanske riskerat att smitta varandra och sådär. Mm. Mm.
Man närmar sig kokpunkten, kan man säga, i Nynäshamn. Och en av huvudkaraktärerna är ju också brandman Jesper, som du nämnde tidigare. Och så ser jag här i tackordet på romanen att du har tagit hjälp av, du har en brandman i din närhet. Din bonuspappa, har kanske är han pensionär nu eller jobbar han fortfarande inom brandförsvaret?
Han jobbade inom brandförsvaret i många, många år och var brandchef. Och så. Jag är ju min bonuspappas berättelser om... Alltså han var rökdyker då tidigt och sen har ju tagit så oerhört många risker och gjort så mycket grejer som... Alltså allt ifrån att ta hand om lik och gå in i hus och dra ut människor och... Också tyvärr när man kommer för sent och när elden redan har slukat människor och hur det ser ut i när man kommer in i ett rum och det sitter sönderbrända människor där. Och så, alltså de historierna och hur man, jag tror på hans tid när han var som mest aktiv, då var man kanske inte heller riktigt lika bra på att ta hand om brandmännens mående och sådär och debriefa som man liksom gör nu. Utan då var det mer att man klappade om varandra och sen åkte man bara på nästa grej liksom. Men hans berättelser och han berättade för mig om en av de första stora skogsbränderna som han släckte. Det var utanför Örnsköldsvik och han hoppade i den ny utrustning, sprillans ny utrustning. Och du vet hur det är när man springer i liksom nya stövlar sådär. Alltså det skavsåret kom ju på bara minuter. Och sen till slut så var det, han kände ju som att han hade glödande kol i stövlarna. Och han liksom han jobbar ursinnigt i dygn. Och liksom ibland måste han nästan titta ner i stöven för att försäkra sig om att det inte brinner i dem, för det är så jävla ont. Och den sån där upplevelse kunde jag ta in och göra till Jespers... verklighet och hur man också erfarenheter av hur farligt det är att försöka släcka skogsbränder, till exempel när man tror att man har släckt ett område och sen vänder vinden, elden rusar upp i träden, rusar fram via trädkronorna och helt plötsligt är ett område som man trodde att man hade släckt helt övertänt. När elden har dragit fram och rötterna är sönderbrända och plötsligt och nästan ljudlöst faller och utgör en livsfara. Det är ju någonting som har tyvärr dödat många brandmän. Och alltså, det finns så många risker och scenarion med det här som var väldigt intressant att jobba med när jag skrev den här boken.
Ja, jag förstår ju det att du har gjort mycket research som du väver in, och du får också in det genom att dra in några karaktärer, till exempel en amerikansk forskare som polisen tar hjälp av för att förstå lite grann hur det kan fungera just kring bränder och kring brott som gömmer sig i bränder. Ja,
och att göra lite skillnad på mordbrännare och pyromaner, vilket var någonting jag läste jättemycket om och tyckte det var kul att få förklara liksom via den här väldigt engagerade, han är väl psykologiprofessor, och sen så har han liksom specialiserat sig på pyromaner då och kunnat bistå polisen där i USA. Och så får jag liksom via honom också scenariot med en brandsommar i Kalifornien där också brandsäsongen har blivit längre, värre, och där det som tidigare var liksom området som var drömmen att bo i nu börjar bli oboeliga, därför att folk vet att flyttar jag dit så kommer mitt hus slukas som en skogsbrand.
Det var en sån där siffra som den här forskaren fick nämna där i boken om att år... Vad kommer vi att säga? Vi kommer att säga år 2100.
Jag tror det.
Ja. då beräknas den eldhärjade landytan har ökat med över 70%, nästan 80%. Den tänkte jag nu, är hon ändå journalist, där har hon nog inte dragit helt ur luften, utan att det är en siffra hon har kollat. Det säger ju någonting om hur snabbt det här kommer gå. Alltså på 80 år så är ju enorma landytor förstörda.
Precis, den siffran kom ju från en av många rapporter jag plöjde då, och det är ju... Man kan såklart inte veta exakt, men mycket pekar väl tyvärr i den riktningen. Och det är ju redan nu förskräckliga scenarion. Och undrar, hur kan det här inte ligga högst på agendan i allt hela tiden? Hur mycket skygglappar har vi egentligen? Jag blir jättefrustrerad över det där. Men
klimatfrågan kan ju bli rätt hetsig i debatten och inte minst i kommentarsfälten. Det här kan jag tänka mig att ni ser en hel del av på Aftonbladet. Men när du nu tar dig an ämnet som skönlitterär författare, vad har du fått för reaktioner då?
Nej, alltså jättefin respons från läsare på hela taget som har tyckt att den är vansinnigt spännande och i tiden och sådär. Några besvikna reaktioner också, som skrev att eftersom det var liksom målades upp som en klimattriller, att det nästan borde ha varit så att Lilly Hed var någon slags forskare som skulle kämpa mot och hitta lösningen på klimatkrisen. Och så är det ju tyvärr inte, utan jag använder ju ett scenario där liksom klimatkrisen och ytterligare en brandsommar påverkar en utredning och ett litet samhälle som drabbas av brott och liksom slår ihop de här två faktorerna. Men
det är en så ny genrebeteckning det här, klimatdeckare eller klimattriller, så jag tror inte vi riktigt är överens om exakt vad det ska innehålla eller vad det betyder. Så att vi kan väl öppna för lite förslag nu. Vad tänker du att det är, det ett begrepp som du själv har haft lite grann i huvudet, eller var det någon fiffig person på förlaget som tänkte att vi nog ska kalla det för klimatdeckare?
Nej, men jag tror att det var någon fiffig person på förlaget, men det är ju det. Alltså, i syvende och sist så är ju klimatkrisen en kris orsakad av människor. Och det är ju även hur grova brott drabbar samhället. Och så slår man ihop de där två bitarna och det ena komplicerar det andra, så att säga. Sen så är det ju väldigt spännande att kunna skriva kriminalromaner som plockar upp väldigt engagerande samhällsfrågor. Och det är vi ju väldigt många som skriver kriminalromaner och som väver in aktuella frågor. Det kan vara allt från flyktingkris eller mäns våld mot kvinnor. Många av de här aktuella frågorna vävs in i spännande deckare och blir en del av samtalet. Och det tycker jag är... Jag älskar den typen av deckare, det får både och.
Och jag tänkte, elden här, det är ju verkligen en av de mer konkreta konsekvenserna som vi faktiskt även i Sverige upplever. Annars finns det finns ju många av klimatkrisens spår och katastrofer som inte ännu har nått Sverige. lite svepande uttrycker jag mig nu, men eller hur va? Det är ju ändå, vi kan läsa om i andra länder att hur stora problemen är, men det finns en fördröjning här innan svenskarna liksom känner att det finns på min egen bakgård, medan bränderna, de är rätt svåra att snacka bort ändå, torkan. Tror du att just de här bränderna, skogsbränderna, de stora som har varit, kan de vara någon slags liksom...
väckarklocka?
Ja, precis.
Ja, för mig kändes det naturligt att, för den här frågan är liksom lite top of mind för folk under den här då brandsommaren som utspelar sig i min bok. Och så blir det ju lite automatiskt. Att det minns jag jättetydligt från 2018. Att jag tänker att om det är så här illa nu under en värmebölja, hur illa kommer det då inte vara 2100? Och hur kommer det bli? Och är vi förberedda på det här? Är liksom brandförsvaret förberett? Har vi förberett våra äldreboenden på fler värmeböljor? Är vi redo för skyfall? Är vi redo? Alltså allting sådär. Man pratar ju om, man tvingas fundera på det. För det går inte att bara rycka på axeln och tänka att det är någonting som händer om 100 år. Mm. Därför att det vi upplevde den sommaren är scenarion som forskarna säger kommer bli allt vanligare. Så ja, det tvingar ju fram en konversation. Sen är ju frågan om det faktiskt resulterar i någonting. En lite tillfälliga plåster. Liksom så här, Mikael Damberg får posera bredvid ett vattenskopande plan. Toppen, men vi har ju liksom inte löst problemet bara för att vi har ett plan eller två.
Nej, men jag tänker att du kanske är sugen på att bidra till den där diskussionen i alla fall. I tanke du har med boken också.
Jag hoppas ju att folk redan gör det. Men ja, jag hoppas att när man läser min bok så dels sugs upp i en väldigt engagerande dickargåta. Men också att tankar väcks, vart är vi på väg? Mm.
Ja, så att det brinner mycket i boken. Det finns mycket kring eld. Men sen har vi också huvudpersonen Lilly Hed. Och vad är hon för slags person och polis?
Hon är ju en lite duktig flicka, kvinna. och det har hon blivit i någon slags skarp kontrast till sin lite urflummade hippie-mamma som hon nästan har liksom provocerat genom att gå den raka vägen och sen dessutom då göra karriär inom ordningsmakten.
Ja, det är liksom modersrevolten att bli polis.
Ja, exakt. Mm. Ja, men har man en mamma som liksom ägnade 80-talet åt att koksa i Paris, då är man liksom en skarp kontrast om man sen blir polis och är väldigt duktig polis och i tidig ålder får leda andra och sådär. Mm. Och det har hon ju varit, men alltså, vi möter henne i ett ganska svårt läge. Hon har tagit ett kliv neråt i tjänsten och när hon anländer för att tillträda sin tjänst i Nynäshamn, då är hon är ganska på gränsen till utbrändhet och hon flyr från någonting. Och riktigt vad får inte läsaren veta i början, men hon bär på en stor rädsla och hon har gått igenom någonting som har gjort avtryck och hon behöver landa. Så därför kommer hon till Lilla Nynäshamn i förhoppningen om att göra det, men det blir ju allt annat än lugnt. Mm.
Ur askan i elden, ja, kan man säga. Och visst är det här nu början på en serie, första delen. Mm. Hur långt ser du, tittar du fram här? Spänner du bågen över hur många delar?
Nej, men när jag började skriva på 300 grader så hade jag åtminstone 5 scenarion som jag visste att jag skulle kunna använda. Och jag har precis lämnat ifrån mig råmanus på uppföljaren till 300 grader. Den har ännu ingen titel, men vi suger på den karamellen. Mm. Och där så är det återigen ett scenario där Lilly Hed ställs inför en stor prövning som liksom försvåras ytterligare av ett sånt här klimatscenario. Det är tyvärr inte svårt att hitta dem. Jag tycker folk ska läsa Jonathan Jeppssons 8 steg mot avgrunden, där han just plockar upp de här olika scenarion som tyvärr då väldigt mycket pekar på kommer bli allt vanligare och sådär. Och där han ganska effektivt tar ifrån oss hoppet, men därmed också kanske ingjuter en kampvilja, att man kan inte ha hoppet om att allt ska gå väl om man bara lutar sig tillbaka.
Mm. Hur löser du den där konflikten själv? Jag menar, mellan vad kan lilla jag göra och vad är det för stora förändringar som behövs? Känner du att du behöver anpassa dig i ditt eget liv vartefter du sätter dig in i den här frågan? Och...
Det måste vi väl alla göra, tänker jag. Man tittar på sitt liv och tänker, vad kan jag förändra för att göra största möjliga avtryck? Men till syvende och sist, det här är en fråga för de folkvalda. Vi privatpersoner, var och en av oss, kan visa på olika sätt att den här frågan är viktig för oss och att vi vill att politikerna engagerar sig och tar fram olika planer för att lösa krisen och åtgärder som gör skillnad och sådär. Och det kommer ju tyvärr krävas ganska stora åtgärder om man ska vara realistisk. Men det kan inte vara någon sån här liten hobbyverksamhet för var och en att vi löser krisen och sådär. Utan de folkvalda måste ha modet att göra det som krävs. Faktiskt.
Finns det någonting som du har gjort i det lilla där du tänker liksom, nej, men det här kan jag inte längre fortsätta med nu efter att jag har förstått vart planeten är på väg?
Ja, men det finns ju massa saker. Jag slutade äta kött, jag reser annorlunda, jag tittar på hur jag konsumerar stort och smått. Vad sparar jag pengar i? Alltså det finns ju så mycket man kan titta på. Den stora förändringen i stort måste trots allt komma via liksom saker som Parisavtalet, och så ska det uppfyllas land för land och så ställer man om i hur människor liksom reser och värmer upp sina hus och alltså allt. Det där är liksom stora skiftesförändringar som måste till.
Känner du att det finns saker du kan göra och åstadkomma som skönlitterär författare som inte journalistiken ger dig möjlighet till? Där du också skriver...
Absolut. Jag tror att, likväl som när jag skrev om Ärlagruppen och skrev om rättslösheten som många kvinnor har upplevt där de har anmält övergrepp och så vidare, så går det att plocka upp den här oron som finns runt klimatfrågan. Och om jag kan väcka tankar eller väcka engagemang så är väl det... jättehärligt, men jag vill samtidigt, läsaren får ta med sig det de vill från de här böckerna. Man kan likväl gärna läsa 300 grader som en spännande bok, bara en underhållande deckare. Men ja, det kanske också väcker tankar om vart vi är på väg och liksom att vi inte kan ha skygglappar för det.
Jag tycker alltid det är kul att höra vad författare har för egna inspirationskällor. Nu nämnde du en faktabok här som har varit en slags inspiration, men jag tänker i genren.
Någon som inspirerar mig både som feministisk förebild och i hur hon gör sin research och hur hon bygger upp spänning och hur hon gör genren till sin egen är Hanne-Vibeke Holst. Jag tycker att hon är fantastisk och skriver intelligenta böcker som verkligen griper tag. Och den här boken som hon släppte som Pesten var ju så vansinnigt obehagligt träffsäker. Också i hur fördelningen av vaccin nu ser ut i världen. Där liksom den rika delen av världen snabbast får det här skyddet. Och den är verkligen ett lästips och hon är en väldigt inspirerande författare.
Mm. Jag har inte hört något från henne på ett tag nu. Eller kom ju som Pesten var väl 700 sidor tjock. Så hon
behövde lite... Hon behövde några runder i hängmattan efter den där kolossen. Ofta när det är som liksom mest tyst om en författare så är det då de knattrar som bäst.
Ja, det är då det händer. Har du någonting på din läslista i sommar?
Ja, den som ligger högst på min läslista just nu är På amerikansk jord, heter den, va?
Jeanette Cummings?
Ja, tack. Den har jag läst så många lovord om och den har jag sparat tills jag har gott om tid och kan inta hängmattan och bara sluka.
Jag kan stämma in i lovorden. Vi har pratat om den här i podden, det är en väldigt bra bok. Så du har något gött framför dig. Och ett annat lästips är förstås den här boken som vi har pratat om idag. 300 grader heter den. Extra effektfullt i en varm sommar. Får man ju säga, tyvärr, det kom väldigt nära. Jag tyckte nästan att det började liksom lukta lite brandrök också när jag låg och läste och svettades. Ska vi säga så?
Vi säger så.
Tusen tack Pernilla Eriksson för att du kom hit till Pocketpodden.
Tack så mycket.
Hör upp nu, för nästa gång vi hörs, då har Pocketpodden bytt namn till Samtal om böcker. Och det är förstås precis det vi ska fortsätta med. Härliga, spännande, roliga och nyfikna samtal om böcker med aktuella författare, förläggare, läsare och annat bokfolk. Och första gästen i Samtal om böcker, det är Alex Schulman. Vi ska prata om hans roman Överlevarna, om att återvända och återuppleva barndomen som vuxen. Det avsnittet finns ute den 20 augusti. I nya Samtal om böcker, alltså, där en hel del kommer att vara sig likt. Jag till exempel går ingenstans. Jag heter Lisa Tallroth och då hörs vi snart igen. Hej så länge!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnier förlagen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.